Hur var det vi gjorde här nu? Det var, vi står på den och sen så trycker jag här.
Vi slutar då äta när du drar igång kaffet.
Ja, just det. Nu kör jag. Ja. Ja, men då är det väl dags för själva...
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkommen till podcastversionen av Dilemma. Som ni känner till så här i podden har vi ju en exklusiv inledning som ni inte kan höra i radion. Där vi tänkte prata om ett personligt dilemma från en av panelisterna. Och efter det så fortsätter programmet som vanligt. Och lyssnar du på iTunes eller podcast, då får du hemskt gärna prenumerera på den här podden också. Och ge oss en recension efteråt. Och kom ihåg att du alltid kan skicka in dina dilemman till oss på dilemma@mixmegapol.se. Stora som små problem så gör panelen sina tips och synvinklar på era, just det, dilemman. Dagens panel, Jonas Hallberg, Linda Lindorff och Hasse Aro. Välkomna.
Tack.
Jonas Hallberg tillbaka i Sverige från Mexiko.
Ja, superhärligt att vara hemma. Skönt att komma från värmen, liksom mitt nya flip-flop-liv, och komma hem till snön. Det är så härligt. Och alla semlor.
Så har du snö?
Ja, jag älskar det. Det är så härligt.
Snö. Det är ingen snö här.
Jo, men det är visst det. Jag bor ju vid Kungsträdgården på ett hotell och där är massor med snö runt den här is som man åker skridskor runt.
Men det är bomull i NK-fönstren du tänker på.
Ja, men typ. Men okay. Det är snö för mig.
Härligt och komma hem till härliga Sverige från tråkiga Mexiko.
Det är härligt, tycker jag. Skönt.
Hasse Aro, ja. Du håller dig hemma i vinter?
Nej, jag åker redan på onsdag.
Till?
Las Palmas.
Las Palmas.
Inte lika långt som Mexiko. Men
det är
ändå
nice. Ja.
Det är underskattat, tycker jag, Las Palmas. Man tänker ofta på liksom betong och bröderna grabbarna grus och sådär. Bara, ja, heter men det. Men Las Palmas är trevligt.
Las Palmas är ju stad. Det är ju en riktig stad. Det du pratar om, det ligger på södra delen av ön.
Mm. Just det. Las Palmas en studentstad.
Det är kanske det. Ja. Det satte du mig på det hala.
Jag
har varit där en gång förut och jag gillar den stan. För det är precis som Palma de Mallorca. Det är en riktig stad.
Mm.
Som liksom lever sitt eget liv och inte är beroende av turister.
Just det. Linda Lindorff.
Hej.
Hej. Du håller också hemma i vinter?
Ja.
Mm.
Jag spelar in.
Du spelar in?
Ja.
Förlåt mig.
Ja, och Bonde söker fru börjar om 2 veckor igen.
Herregud.
Ja, det är året runt.
Det tar aldrig slut.
Det tar aldrig
Never
slut.
Ending story.
Ja, visst är det väl underbart.
Ja, visst är det.
Ja.
Hörrni, en av er har ett dilemma. Jag har hört att det är Jonas Hallberg.
Japp.
Varsågod.
Så här är det. Jag bor ju som sagt i Mexiko. Och på våran gata så har vi en fantastisk kvinna. En fantastisk granne med andra ord. Men mitt dilemma är... Törs man hänga med henne eller ska man försöka undvika henne? För efter alla de här serierna som har gått, de går ju även här i Sverige, det går i Europa, de är jättepopulära i USA och i Mexiko. Bland annat så heter de Narcos och El Chapo.
Mm.
Och jag bor ju i Mexiko och det är ju liksom känt för liksom alla droger och liksom maffia och alla narcos och liksom hur hela den här industrin har växt upp. Och vi har som sagt... Den här kvinnan som bor på våran gata, hon är fantastisk, hon är verkligen så fabulous for real.
Mm.
Och hon bjöd in oss på julafton. Mig, min man Antonio, var hemma hos hennes syster som har fantastiska beach properties. Vi var nere på stranden mellan Playa del Carmen och Tulum. Och då så sa jag det till Antonio, gud, det här är nästan som att vara med i en film. Man förväntar sig nästan som en sån här Scarface-scen, att man sitter där och käkar middag och så bara kommer det över så här 5-6 maskerade män med sån här maskingevär och skjuter ner alla.
Mm.
Men jag vet inte riktigt. För jag
var det mycket snö hemma hos honom?
Nej, det var faktiskt inte. Det var ingen snö. Så ingenting sånt. Men jag har ändå med så här missaningar om att... För Antonio är ju då som sagt mexikanare. Och jag bad Antonio, kan inte du fråga henne lite fint var hon kommer ifrån och vad hon gör för att ha det här fantastiska huset och så vidare. Och då visade det sig, och jag sa det till Antonio innan, jag lovar att våran granne, att hon är ifrån Sinaloa. Och Sinaloa är en av de värsta staterna. Exakt, och det är liksom El Chapo som var ledare för den. Och då säger hon till mig, hon bara, jag och min familj, vi var tvungna att lämna våran delstat för 12 år sedan. Men vi kommer alla från Sinaloa. Så då undrar jag så här, mitt dilemma är verkligen så här, Tushman, är det bra kanske att hänga med den här damen för att hon har liksom någon sån här bevakare, att det är någon trygghet att umgås med henne, eller ska man liksom bara försöka skippa henne?
Hänga med potentiella brottslingar, helt enkelt. Alltså,
ja, men jag vet inte om hon är brottsling. Jag tror mer att hennes man,
ja,
ex-män.
I närheten av brottslingar.
Ja.
Och 25 år med efterlyst.
Exakt.
Alltså,
ja.
Ja, det här är ju verkligen ett dilemma. Men jag tycker, om jag nu får lite kritisk...
Ja.
så tycker jag att alltså, det är ett belägg för att hon skulle då tillhöra någon slags flaggmaffia. Ganska dåliga.
Ganska, ja, det är ganska egentligen bara att hon är från Sinaloa.
Ja,
och att hon inte jobbar och har alla de här fantastiska sakerna.
Ja, just det.
Ja. Mm.
Men hon, du sa att hon hade massa män. Hon kanske har skilt sig väldigt framgångsrikt många gånger och därför har pengar, menar jag.
Ja, absolut. Det kan det vara.
Kan ju också vara knack. Det är ändå Mexiko.
Ja, ja, det kan det ju vara.
Det är så
jag skulle köra.
Du skulle köra.
Om hon är rolig.
Ja. Va? Men hon är härlig.
Det räcker
snygg,
långt,
härlig, rolig.
Ja, det räcker långt tycker jag.
Kör. Du skulle ångra dig om du inte gör det kanske.
Ja, händer det så händer det.
Men det är klart, när de står där med kulsprutorna, då kommer du, kommer du tänka på mig och tycka att det var ett jävligt dåligt råd.
Alltså. Å andra sidan går det fort. Det är bara... Så det är över.
Döden är enkel, sa Punisher i gårdagens avsnitt av just... Punisher? Nej men du, så här. Har du några bevis för att hon skulle vara på något vis i farligt sällskap? Annat än att hon kommer från den där delstaten? Får du någon magkänsla som säger att det finns någonting med henne som är lite konstigt?
Och det farligt? Konstiga är att hon är, för jag menar där vi bor i Playa del Carmen, det är, det är en liten fiskeby från början. Men hennes hus, hon har kameror runt hela huset, hon har elstängsel, hon har larm och varje kväll när hon går och lägger sig så drar hon ner typ så här stålgrejer inför fönstren. Alltså det blir som en bunker hennes hus. Mm. Och då undrar man, varför är hon så liksom...
När hon går på gatan, bugar folk djupt då för henne? Ställer sig på knä?
Nej, det gör de inte.
Hon
går aldrig på gatan. För så fort hon går ut i huset, hon har en privat chaufför, så hoppar hon in i bilen och åker iväg.
Med livvakter?
Nej.
Fast att man bunkrar in sig sådär på kväll, det är ganska vanligt i många länder. När mycket högt, liksom i Sydafrika är det ju så. Det
hon
så folk som
bjuda
har pengar,
in dig.
Verkligen.
Ja, vi är
Precis, bara sådär.
Men man kan kanske tänka ett annat dilemma också. Det här med att alla frågar, både Hasse och Linda frågade om du har bevis.
Ja, nej, det är det man inte har. Liksom.
Nej, och frågan är, vill du verkligen skaffa det?
Precis, nej, men man ska nog hålla sig lite cool.
Mm. Men det man har lärt sig av de här gangsterfilmerna man har sett, så är det ju bra att hänga med någon som liksom har respekt hos, hos gangsterledaren.
Man kommer före i kön.
Ja, man kommer före i kön och kanske... Ja. Det räcker långt.
Jag tror att man ska lita på magkänslan. Om magkänslan säger att det här är nog en ganska skön härlig kvinna.
Bara go for it.
Ja, då tycker jag faktiskt det.
Då har jag ändå
tills
erfarenhet.
Du får bevis för något annat.
Precis.
Då har jag ändå erfarenhet.
Tills det smäller.
Absolut. Jag har lite bott där i 3 år.
Vad säger din magkänsla?
Men jag skulle ändå, om jag var du, luska lite. Inte runt andra, utan med henne. Sitta ner någon dag med ett glas vin eller den där margaritan. Och bara, hallå, berätta. Vad hände tidigare i ditt liv?
Ja, och vad hände där uppe i Sinaloa?
Ja.
För hon har ju faktiskt inspirerat kanske mig mer än Antonio. För nu är det faktiskt så att även vi har satt upp kameror. Vi har inte gjort alla larm, men vi har satt upp och inte liksom elstängsel, men nu har vi kameror. Och våra kameror, nämligen när vi ligger där i sängen, så har vi 4 kameror. Och då har vi lite koll på hennes altan och hennes entré. Så helt plötsligt känner jag mig som en spion.
Så du spionerar på henne?
Ja, men lite. Vad
händer? Det kanske är hennes dilemma vi ska ta. Mina grannar spionerar på mig med övervakningskameror.
Du kan bli insyltad i riktigt tugga grejer.
Men att hon lämnade den här regionen, det kan ju vara ett gott tecken. Att hon känner att jag vill inte bo här, för det går inte att bo här.
Nej, hon ville liksom bort från det.
Eller så behöver El Chapo en kontakt i Playa del Carmen som sköter grejerna.
Eller hon lever under protection. Vad heter det? Vittnesskydd?
Vittnesskydd på sexen, för att då går man inte omkring och sådär. Och
nej, då ligger man lite mer lågt.
Kanske.
Jag går på magkänslan. Det blir nog en margarita med kärringen när jag kommer hem.
Alltså, ska jag vara riktigt ärlig, Jonas, så känns det som att du redan har bestämt dig innan du kom hit för att du kom och umgås med henne och du ville bara få det bekräftat lite grann från Hasse och
Linda.
Det
var lite skönt, ja.
Och sen kunna skylla på någon ifall det går snett.
Framförallt när Hasse säger någonting, eftersom han har så mycket erfarenhet med det, så känns det lite trygghet där.
Tänk så när vi läser i svenska tidningar om, om det här dådet i Mexiko. Enligt svenska ambassaden ska möjligen någon svensk vara inblandad. Och sen växer storyn under dagen. Så
den svenska stylisten Jonas Hallberg hittades i Playa del Carmen,
Tulum,
Cancun.
Eller helt slakt, det är bara så här body parts. Jag är ganska mycket att skära bort, så du tar väl ett tag
och
sticka upp.
Och när de gör det, så kommer de att fylla dig med massa knark och sådär, så att de tror att de försöker få dig att framstå som den som polisen egentligen var ute efter för att klara sig själv.
Men de själva verkar vara min granne.
Ja.
Att de har sitta och spåna på en bunker. Filmmanus. Jag känner att du har oss alltså.
Ja, men det är bra att börja.
Ja. Kan börja.
Öppningsscenen. Jonas sitter med den här tanten på terrassen, tittar ut över. Det är jättebra.
Ja, eller öppningsscenen är att jag sitter och pratar om mitt dilemma här och sen är man helt styckmördad liksom.
Klipp till en svettig Jonas jagad från stället. En motorsåg efter sig.
Ja. Uff. Med El Chapo efter mig.
Ja. Just det, han är ganska kort. Mm. Han är ofarlig, till synes. I alla fall, tack så mycket.
Ja, vi skrattade i alla fall i slutet.
Det gjorde det. Ja. Ja. Tack så mycket. Nu så fortsätter programmet som vanligt. Och här är ett brev från Siri. Hej Dilemma-panelen. Jag har en tjejkompis som ringer mig flera gånger i veckan för att prata om sina problem. Det hjälper henne att prata av sig, men jag blir bara tyngd av hennes bekymmer. Kan jag säga att jag inte vill prata eller ska jag bryta vänskapen? Det är som att hon dikterar hur vår vänskap ska vara, känner jag. Vad ska jag göra? Mår så jäkla dåligt av det här på ren svenska? Säger Siri, vad säger Jonas Hallberg?
Nej, men där känner jag bara, där måste Siri liksom snacka med hennes kompis. Jag menar, självklart som kompis ska man kunna lyssna på ens annans väninnas problem och så vidare. Men blir det för mycket för henne, då säger man ju ifrån. Det är väl självklart, hon får säga det. Sorry, jag orkar inte höra på dina problem. Jag blir deprimerad, jag får gå till psykolog. Det funkar liksom inte.
Jag är ingen slaskhink.
Nej, men absolut inte. Men det är ju också, jag menar med vänskap, det är ju ge och ta. Man måste finnas där för varandra. Men om det bara är liksom att hon är värsta så här klagomaskinen, sorry, jag hade dumpat henne på en gång. Jag skulle aldrig palla ha en polare som bara ringer och gnatar hela tiden om skit. Aldrig.
Älta, vad säger jag, Linda? Linda?
Om en vän är en vän så blev den en vän av en anledning. Sen kanske den här vännen nu har väldigt mycket problem och då måste man ju försöka lösa de problemen så att inte alla samtal och allt häng man har tillsammans går åt till att diskutera hur hennes liv är miserabelt och dåligt och alla problem. Så jag tänker att om det är en fin vän som är värd att ha kvar, då ska man försöka rädda ut hennes liv en gång för alla och lösa de här problemen om det går. Men är hon en sån problempratare som bara hittar problem med allt och är allmänt negativ, ja, men då kanske man måste backa lite grann eller förklara för henne, jag klarar inte av det.
För en del människor får ju gnällandet som någon slags bränsle i deras liv. Vad säger Hassan?
Alltså, min erfarenhet är av kvinnor. Nu kanske jag är ute på tunn is. Nu kanske någon blir upprörd och skriver någon Facebook-inlägg. Ja, men min erfarenhet är att kvinnor har ett behov att prata av sig. Alltså pratandet i sig är så att säga en hjälp. Killar är så här, om jag ringer dig så här, hur fan ska jag göra med det här? Och då förväntar jag att du ska komma med en lösning, så ska vi lösa det här. Medan kvinnor... Själva pratandet i sig en hjälp. Man behöver inte komma med någon lösning.
Det kallas terapi.
Ja, lite grann. Men det räcker att lyssna. För hon mår ju bättre när hon har fått prata.
Ja,
hon tycker det är bra att hon får prata av sig. Så då är det ju, då, hon gör ju sin vän en tjänst genom att lyssna på henne. Så att det är ju lite svårt. Jag tycker det är svårt. Och å andra sidan...
Men om det bara är gnällandet? Alltså
ja,
men det
är därför hon ringer. För att hon känner att det är skönt att få prata av sig. För då mår hon bättre sen. Och så mår kompisen sämre. Jag vet inte.
Men om du är riktigt bra kompis med någon här, så kan inte du då bara säga så som Jonas Hallberg säger. Alltså, nu orkar jag inte lyssna på ditt gnäll. Du har gnällt hela tiden.
Ja, det kan man säga. För att man kanske inte ska uttrycka sig så drastiskt som du gör.
Jag frågar mig om det är gnäll eller om det är problem. För det är stor skillnad. Om det är gnäll och gnat eller om det är verkliga problem.
Men det kan inte vara jätteproblem eftersom hon känner ju att hon har blivit hjälpt och mår bra av att prata om det. Så det kan ju inte vara något jätteproblem om det löser sig. Genom att bara prata om det.
Nej, och det dyker upp nya problem.
Men är inte problemet under en period med gnällandet är liksom någon slags karaktärsdrag, att det är konstant.
Man kanske kan bli en gnällspik med åren, kanske man blir det, eller man kanske blir det av någon anledning
att kan det smitta.
Men man var en glad människa så blev man en surist.
För att man har haft en kompis som gnäller på en och då blir man själv ett gnällspik.
Jag har hört att saker och ting förändras i människan när man också blir äldre. När man går över 65-70 så förändras något ämne i kroppen som gör att man blir mer tyngd och lite mer bitter. Drabbar främst
män. Passar du har något kvar av happy dog?
Fast jag läste det tvärtom. När man passerar så har man lättare att släppa saker. Skit i det där.
Ja, men det är något annat. Det är en attityd till livet och sådär. Men det här med att det finns ett ämne i kroppen. Ni som vet, om det är någon som vet som lyssnar här och nu. Det finns något. Jag har hört
förutfullt.
Detta. Okay. Nej!
Jonas Hallberg tycker att du ska sätta ner foten. Och säga, jag vill inte höra på ditt gnäll. Annars ska du dumpa kompisen.
Too much.
Hasse vet hur tjejer är, de ältar för mycket och det är något du får hacka i dig.
Linda försök lösa problemen och hitta tillbaka till det där ni fann varandra från början.
Tack. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Elinor. Jag och min syster har våra barn på samma skola. Det fungerar inte bra. Min son är mobbad och min systers son är drivande i mobbingen mot honom. Vi har särat på dem så att de inte går i samma klass längre och försökt prata med hennes son flera gånger, men inget verkar fungera. När vi umgås med våra familjer så är de inte ovänner, men mobbningen fortsätter på skoltid. Nu diskuterar vi vilt om någon av barnen behöver byta skola. Jag tycker att hennes son, mobbaren alltså, ska byta skola, men hon tycker att de ska fortsätta gå i samma skola. Så vad ska jag göra, undrar Elinor. Vad säger Jonas Alberg?
Jag säger det, eftersom jag var mobbad själv i hela min uppväxt i Köping, liksom från att jag var liten och genom hela min tonår. Mm. Så som förälder till någon som är mobbad, do what you have to do, säger jag bara. Jag skulle bara ta din syrra och ungen och God knows vad jag skulle göra alltså. Men jag tycker absolut, varför ska de gå i samma skola? Om den här ungen då, som är kusin, mobbar honom i skolan, då är det bara liksom byt skola. Och sen vilken utav ungarna som byter skola, det tycker jag är oväsentligt. Och dessutom är din syrra. Ta ett snack med syrran liksom, så att syrran tar ett snack med ungen, för det är inte okej. Okay. Mobbing är aldrig okej, okay, men de ska absolut inte ha barnen kvar i samma skola, tycker jag.
Det finns faktiskt lagligt stöd för att man ska flytta på mobbaren.
Ja, bra. Bort med honom.
Men dock så används den lagen inte så ofta.
Vore jag en syrra till den här, liksom, vore det min syrras unge, då skulle jag be syrran dra, flytta till en annan stad. Nej, men jag tycker inte, det är inte okej.
Okay. Mm.
Nu säger de att de har pratat med och sådär. Vi vet inte exakt. Jag tycker, det här kanske inte är helt politiskt korrekt. Jag tycker att hon som skriver brevet ska Elinor ska söka upp mobbaren och verkligen på riktigt skälla ut honom.
Mm.
Och bara de två tillsammans.
Mm.
Och på gränsen hota honom.
På gränsen
om du inte slutar. Mm. Då jävlar. Tycker jag. Mm. För att liksom markera att det här är inte okej. Okay. Och mobbar du mitt barn så får du med mig att göra. Min morsa kan du lura. Inte mig. Mm. Det tror jag. Riktigt så här. Och funkar inte så är det klart mobbaren ska byta skola.
Ska hon säga till syrran då innan hon skäller?
Nej, jag tycker inte hon ska göra det. Utan hon ska göra
det rakt upp och ner.
Ja, för jag tror att barnet kommer inte att säga till sin mamma.
Nej.
För att barnet kommer att bli så rädd så att liksom, försöka hålla det hemligt. För det är lite pinsamt att bli utskälld på det sättet av sin moster.
Mobbare ska lära sig att veta hut tidigt. Ja. Linda Lindor, vad säger du?
Ja, väldigt mycket klokt är sagt. Mobbing är fruktansvärt. Jag tycker också att det är någonting konstigt med den här historien. Bara att de kan leka otvunget när de är familjerna tillsammans, men sen på skolan blir mobbing.
Det är grupptryck.
Ja, grupptryck måste det ju vara. Det kanske är så att den här kusinen också egentligen mår ganska dåligt på skolan och att han är intvingad i någon slags mobbinggrupp som han skulle må bra av att bli särskild från också. Det kanske inte räcker med att ta bort bara den där kusinen. Det kanske är fler människor man ska prata med i det här fallet.
Ta reda på hur miljön är i skolan, Elinor, menar Linda Lindorff. Skäll ut mobbaren rakt upp och ner, säg ingenting till din syster innan och gör detsamma, tycker Jonas Hallberg.
Absolut.
och definitivt inget konstigt att flytta mobb, att de ska flytta skola.
Jag tycker det Hasse sa tycker jag är superbra, för det tror jag verkligen funkar. Jag menar, om moster kommer typ att verkligen ta tag i ungen, det kan man höjda det.
Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter John. Jag fick nyligen reda på att min exfru var otrogen mot mig under tiden då vi blev gravida med vår son. Idag är han 10 år. Jag vet inte om jag vill göra ett faderskapstest. Det skulle inte förändra något för mig. Däremot så tjatar mina föräldrar på mig om att jag ska göra det. De tycker att jag ska göra det för hans skull. För att han har rätt att veta, även om det inte förändrar något. Kanske har de rätt, tänker jag. Men vad tycker ni? Undrar John. Linda Lindorff, vad säger du?
Oh, vilket fruktansvärt dilemma. Jag fick sån gåshud och obehag av allt det här. Så här, jag tycker i för sig att han borde ta reda på om han är pappa till barnet. Mm. Bara för att han kommer att gå och grubbla på det där resten av livet. Tills
ska
han får veta
han
hur det är.
Ska han topsa ungen när han sover?
Han kanske, ja, hur gör man sånt?
Ja, men det är väl det man gör, Hasse. Inte för att du har varit med om det, men vad säger du om det här, Hasse?
Jag tycker att John är en stor man. Mm. Sådär. Som vi killar kan vara i våra bästa stunder. Nu har jag blivit så upprörd så jag får sätta hals. Jag tycker att han är en stor man. Han ser på det här barnet som sin son.
Mm.
Det här är hans barn. oavsett om det biologiskt är det eller inte, så har han tagit det ansvaret. Det här är mitt barn. Och det är fantastiskt, tycker jag. Och jag tycker han ska inte lyssna på sina föräldrar. Därför att de i det här sammanhanget är lite ormen i paradiset. För de vill veta, är det här verkligen vårat barnbarn?
Men han kommer aldrig sluta fundera på det här.
Det ska de skita i. Utan John, det handlar om John. Och vad ska han göra? Om han inte vill det, då ska han inte göra det. Om han tycker att i hans känslor så spelar det ingen roll om det här är biologiskt hans barn. För i hans hjärta är det det.
Såklart. Alltså, vet du vad? Det finns en person till här. Och det är nämligen sonen som är 10 år.
Sonen
han
är 10.
Han borde få veta vem som är hans
inte
pappa.
Inte när han är 10.
Nej, kanske inte.
Det blir sen då.
Fortsätta. Mm. Pappan kommer att fundera. Är jag pappa till den här pojken eller inte? Det kommer han att fundera på tills han vet svaret.
Nej,
och så småningom kommer pojken att vilja veta vem är min pappa.
Ja, det är en annan fråga. Men jag tror inte han behöver veta det. Jag tror inte han liksom mår bättre av att veta att han inte är eller är det. Han mår redan bra. För honom är det här hans son. Så får det vara.
Ja, men det tror jag på.
Vi måste släppa in. Det är duell här, jätteintressant. Men Jonas Hallberg, vad säger du?
Jag tycker faktiskt det Hasse säger just att John, han verkar vara en supercool snubbe. Alltså superhärlig. Mormor och morfar däremot liksom, det är bara att tagga ner. De har ingenting med det här att göra överhuvudtaget. Men jag tycker också att nu liksom kidsen, vad är han liksom? Han är 10 år. Då borde ju också John kunna se någonting. Har den här sonen och någonting, någon likhet liksom. Ser han ut, eller ser han helt annan, ser han afroamerican ut, eller är han lite japanis, eller liksom, jag menar, han får ju liksom kolla in också ungen.
Det borde
och
alla säga tidigare.
Jo,
fall,
absolut, men, men jag menar vid 10 år, då borde det ändå vara ganska obvious om han är pappan eller inte. Känner han att han ska kolla, då gör han det. Men den enda som ska liksom avgöra det är han själv, tycker jag. Och han känner ju liksom, om det är hans son eller om det är någon annan man, det har ingen betydelse för honom, för det här är liksom hans kid.
Borde sonen få veta, undrar jag, vad ni tycker?
Tycker du att sonen har rätt att veta?
Det tycker jag är för tidigt nu. Det kan man ta kanske om 8 år eller när han är mot 20 liksom.
Kan man tänka sig, för att tysta föräldrarna, så säger inte föräldrarna, jag har gjort ett faderskapstest och det är min son.
Jag tycker han ska säga till sina föräldrar, håll käften.
Föräldrarna är ju intressanta.
Det krävs mer att vara en pappa än att bara släppa från sig en spermie. Det är det lilla jobbet. Det stora jobbet är att vara där. Det har han ju varit. Han är hans pappa.
Ja, och det vet man ju. Alla som adopterar blir ju föräldrar. De är ju verkligen barnets föräldrar.
John, du är en stor man helt enkelt. Dina föräldrar har ingenting med det här att göra. Och möjligen så ska du berätta det här, men först när barnet blir mycket, mycket äldre. Inte nu.
Nu startar fotbollsfesten på Circle K. Testa våra nya French hotdogs och dressingar med smak av hela fotbolls-Europa. Italiensk parmesan, nederländsk ostdressing och engelsk sour cream and bacon. Just nu köper du en för 35, två för 59 eller fyra för 99. Vilken är din vinnare? Vi ses på Circle K i sommar.
Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Frank. Jag älskar min fru, men jag får panik av hennes underkläder. Hon äger mycket fint som både hon och jag har köpt. Ändå så väljer hon att klä sig sånt som passar för tanter som har passerat 60. Jag har frågat försiktigt om hon skulle kunna tänka sig att ta på sig ett par snygga trosor en stund innan vi har sex. Men det händer aldrig. Om vi ska på kalas så är det jätteviktigt för henne att jag är välklädd med skjorta och kavaj. Borde jag protestera genom att gå på fest i munkjackan nästa gång och använda hennes trosargument att det är skönt? Undrar Frank. Vad säger Hasse Aro?
Då ska jag börja.
Ska stylisten börja?
Nej, Hasse får börja. Jag tar sen.
Ser det som en brottslig handling?
Nej, men jag tänkte säga att när du börjar läsa brevet så tänkte jag, det är väl inga problem. Det är bara att köpa underkläder till henne så använder hon väl dem då. Men hon tycker att de här andra är sköna. Och jag kan ha en viss förståelse för det. Alltså, man kommer ju upp till en fas i livet när man tycker att sköna kläder är ändå sköna.
Linda Lindorff, vad säger du?
Nej, men det här är ju verkligen två sidor, får man ju säga. Det är klart att man ska ha på sig det som är skönt och bekvämt, och man bestämmer själv som kvinna hur man vill klä sig. Samtidigt så vill man ju vara attraktiv för sin man, såklart, tänker jag att man vill i ett förhållande.
Och en man vill vara attraktiv för sin kvinna.
Ja, men verkligen. Ja. Men om han specifikt säger att jag går igång på att du har lite finare underkläder på dig och inte tandtrosor, då borde man kanske ta till sig det och tänka, inte för att han är en snuskig gubbe utan för att han är min man och han går igång på mig när jag har spetstrosor och inte mamelucker. Så då gör jag det för hans skull.
Men om man är gifta och tar på sig far, så kan du ta på dig ett par snygga underkläder. Blir man kallad snuskubbe då?
Nej, men det var det jag sa, alltså, att han inte säger ju.
Jag
tycker
jag
det är fullt förståeligt att man går igång på olika saker i olika relationer.
Men det är också liksom att ge och ta. Jag menar, de är ju gifta, herregud. Om han då blir liksom lite extra tänd på frugan efter 28 år, att hon har några sexiga underkläder, det måste också vara lite kul för henne.
Ja.
Oh my god, hon känner sig så här sex och lägg som sätter på sig en liten hög klack och några sexiga trosor och en liten push-up BH.
Shit,
kanske
nu
kommer ut med en liten BH. Ja, jag går verkligen igång. Jag bara känner, gud, jag vill hjälpa att strita på
det.
Ja, och dessutom sitter jag och liksom skalar en banan samtidigt som jag pratar om det här. Jag tycker bara, han verkar ju härlig för han vill klä upp sig för henne. Och då får ju hon också bjussa till. Jag menar,
ett givande och tagande, menar du?
Ja, det är, det är inte att han är en snusgubbe. Han vill ju bara se frugan i något kanske lite shiny. Eller jag menar, vad går hon omkring med? Såna här jättehöga breda som Linda sa, man med lucken med Hello Kitty på liksom. Jag menar, det är inte okej. Okay. Hon måste ju vara lite sex liksom.
Ja, och framförallt om hon gillar sex och vill ha sex, så borde hon kunna klä på sig precis innan.
Exakt, att... och då behöver det inte vara så bekvämt. Det kan ju bara vara sekunderna eller minuterna innan.
Och sen så går man väl igång på att någon går igång på en själv.
Oh my god, jag skulle älska. Tänk dig, hon kommer in där med och så här, hon står där nästan och bara kastar som en stripp. Bara ta plagg för plagg.
Eller
och
piskar
bara...
du honom eller? Nej,
nej, nej, det var bananskalet.
Lite stora gester här i stora ringar.
Ja.
Lite lasso. Var kommer vi någonstans där eller? Var det vi kom fram till?
Hassa svettpärlor nu i pannan.
Nej, men jag tänker så här. Men jag tänker om man skulle fördjupa den här diskussionen lite grann så kanske...
Tycker du att vi
är
ytliga?
Det kanske är någon markering från hennes sida. Nu blir det lite sorgligt. Att hon har de här kläderna för att hon vet att han inte gillar dem.
Hon vill inte ha sex, är det det du menar?
Ja, det kanske
det
är så.
Deppigt.
Ja, då blev det deppigt.
Ja, visst blev det.
Ja,
då blev det deppigt.
Ja.
Ja. Tack ska du ha, Hasse.
Ja, varsågod.
Hasse, Hasse kan ju ta ihop säcken här på ett väldigt vackert sätt. Vad säger
du? Jätteroliga grejer för män. Så här, du vet, skinn, gummistrings, eller hur?
Ja, oh my god, fråga mig vad det finns för män. Det finns allt, och kvinnor, fantastiska saker.
De kan göra en grej av det tillsammans. Att han tar på sig också något sånt här.
Ja, men har man varit gifta i 20 år så har man väl gått varvet runt. Och det blir ju tantrosen kanske lite kinky.
Eller han kanske ska komma in under tantrosen.
Det är old school, så
att säga. Det kanske behövs. Han kanske ska komma in i de här tantrosen. Då kanske hon tänder till.
Exakt.
Eller hur?
Frank, ta på dig tantrosorna du. Det kanske hon går igång på.
Så förlåt Hasse, vi tog det här kanske för ytligt.
Det kan också vara så, menar Hasse, att hon tar på sig de här av ett syfte att hon kanske inte vill ha sex med dig. Det är den dystopiska versionen.
Men lyssna inte på den sanningen. Tro på oss.
Åh, det är deppigt. Ja.
Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Fred. Jag är en kille på 20 år. Jag tror att jag är homosexuell. Jag har aldrig varit kär, men när jag är omkring min bästa vän så får jag fjärilar i magen. Ska jag prata med honom eller inte säga något alls? Jag vågar inte prata med någon av mina vänner för jag är rädd att jag kommer att bli utstött. Tacksam för svar, undrar Fred. Som kanske är lite blyg. Jonas Hallberg, den här känns som att du ska ta tag i.
Absolut, då ska jag säga så här: Fred, självklart ska du snacka med din kompis. Jag menar, you are the new generation of gay boys. Jag menar, jag är 71 liksom, jag är 46 år. Men jag menar, du är 20 år, det är 2018. Jag menar, det är så många i din ålder som är liksom bisexuella, som är metrosexual. Så jag menar, det är inte så big deal. Så själv snart ska du liksom, kanske till och med ska lägga in en stöt på din polare, för han kanske bara går och väntar där liksom. Jag menar, det är inte så big deal. Do it! Jag skulle bara gå full on. Alltså, jag önskar att jag var 20 år, då hade jag hjälpt honom på traven kanske.
Hur kom du ut första gången? Eller du har alltid känt det, eller? Hur,
jag
hur funkar det för dig?
Det här måste jag faktiskt berätta. En av våra gäster som vi hade på ett lilla guesthouse i Mexiko berättade att jag är faktiskt en true gay person. Jag har aldrig någonsin varit med en tjej. Och vet du vad man blir då? Då har man som en liten gold star. Jag är liksom...
Nej, men
förstår du? Jag har fått en gold star i heaven för att jag är liksom a real gay guy.
Är man lite för mer i gay-världen då, eller?
Vad sa du?
Är man lite för mer i gay-världen?
Ja, men nästan. För nästan alla mina gay-kompisar har varit med tjejer innan de visste att de gillade killar. Men inte jag.
Loser.
Jag
har liksom...
Ja, sorry, verkligen. Jag är bara såhär... Love girls, but I will never go down there. No, sorry. No, nej gud, det var nej gud som jag nämnde. Sorry, Linda.
Men får man, men om jag förstår det hela rätt, om man är gay, får man inte då en extra guldstjärna om man lyckas förföra någon som är straight?
Det har jag hört.
Nej, men, det ligger någonting i det, ska jag säga, för som gay, det är inte just att det här man måste försöka få någon som är straight. Men när jag, efter att jag separerade från min snubbe som var ihop med 18 år och var singel ett tag, så måste jag faktiskt säga det. Det är otroligt många faktiskt straighta män ute i vårt avlånga land. Och många gifta män som faktiskt går och vänsterprassar lite med gaykillar. Och det är väldigt vanligt. Finns och det lite kan man känna så här coolt liksom. Man liksom är den värsta coola så här pappan som är gift liksom och har liksom så här hockeypappan liksom. Och han är liksom...
Finns det några gaykillar som är smyghet då?
Nej, men jag, nej, nej men jag säger det så,
jag precis,
så, nej men jag tror att i dagsläget liksom, det är så många, det är inte det här liksom gay, straight, bi. Jag tror många idag liksom, de som är unga ute och liksom fool around, det är liksom, det är både höger och
vänster. De är alla ätare. Vad säger Linda Lindorff?
Ja, vi tappade liksom dilemmat här, känner jag. Det var så spännande att höra vad Jonas hade att säga.
Vad ska Fred göra här då? Han får ju fjärilar i magen när han träffar honom. Han är rädd för vad komiskerna ska tycka. Hur ska han ta första steget?
Nej, jag tycker ju att kärleken är viktig och vacker oavsett. Mm. Så är det ju såklart. Men kanske vara lite försiktig om man är så ung och möter en bästa vän med att säga exakt hur det känns. Kanske lite trevande först säga hur man känner och hur man mår. För man vill ju inte heller. Tänk om han skulle ta ett steg bakåt och inte längre vilja vara vän. Sådana historier finns ju också. Att man testar lite först och berättar, jag känner dragen till killar. Mm. Och ser vad responsen blir allmänt. Och sen om han är, jaha, gud vad spännande, berätta mer. Jag känner mig dragen till dig, steg två.
Och bio funkar alltid. Bio är så bra i mörkret, vet, man lägger lilla handen kryper lite uppåt.
Jag tror du sa bio, men du sa bio.
Ja, bio. Nej, men handen i mörkret, jag menar, där kan man också känna.
Ja, det är inte den första som har kommit, det är ingen gay grej.
Nej, alltså, men det är jättebra, men det är, okay. Det är säkert och bra.
I popcornhinken, det tricket. Nej.
I popcornhinken. Den där.
Lägg handen på vad du vill, det kan vara popcorn eller annat.
Porkis. Alltså, vad säger du?
Nej, men jag tycker att det är ett problem på två nivåer här. Mm. Å ena sidan så har han tydligen inte berättat för sina kompisar överhuvudtaget att han tror att han är gay.
Nej.
Och sen är han då lite tänd på sin kompis.
Mm. Bästa kompis eller vad?
Bästa kompis till och med. Jag tror han ska ta det här också i två steg. Först, kom ut ur garderoben, välkommen ut, berätta för dina kompisar att du är gay. Så kanske det löser sig själv, för det kanske är hans... För jag kan tänka mig, om han är nu, vad var han, 18?
20.
Mm. Hans gaydar kanske inte är fullt utvecklad.
Nej.
Det kanske visar sig att kompisen tycker det är fantastiskt att han vågar komma ut för att han är också... Så att, gör det först.
Eller att han tycker det är fantastiskt men han vill inte.
Ja, precis. Det kanske han, ja, men då behöver han ju inte ta det här pinsamma steget precis om kompisen redan där säger kul för dig, själv är totalt straight. Bra, då vet han det.
Kan du skriva upp på det, Jonas?
Ja, och jag tycker också att det behöver inte liksom, jag menar i dagsläget liksom om 20 år. Visst, vissa kan ha det super jobbigt fortfarande att komma ut, självklart. Mm. Men i det här fallet, jag skulle liksom lätt känna vibbarna med med hans polare och berätta framförallt liksom, jag är gay. Ja. Och sen om han då blir lite exalterad polaren, då är det bara klappat klart, då är det bara köra.
Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Rosie. Jag behöver hjälp med hur jag ska få min pojkvän att förstå att han behöver visa känslor för mig när vi är tillsammans. Jag behöver närhet och bevis på att han älskar mig. För honom räcker det att han vill bo med mig. Då tycker han att jag ska förstå att han vill vara med mig. Och visst, det gör jag väl. Men en puss ibland skadar ju inte. Jag behöver bekräftelse, mer än bara sex. Jag tjatar och tjatar, men han säger att han inte är sån. Vad ska jag göra? Undrar Rosie. Vad säger Linda Lindorff, kärleksdoktor?
Ja, nej men det här är ju svårt. För vissa människor är ju jättefysiska och behöver närhet och kramar och pussar och kärleksförklaringar. Medan andra inte alls behöver det på samma vis. Och de är ju rätt omaka här då. Mm. Det är svårt att tjata till sig också kärleksförklaringar. Mm. Säg att du älskar mig, ta på mig, kyss mig. Jättekonstigt också. Man vill inte så komma naturligt såklart. Så de låter ju väldigt omaka. Men det är klart att han kanske kan öva sig på att komma med en liten komplimang om puss varje morgon. Så här mysigt.
Mm.
Inte behöver bli så överdrivet stort. Och inte så mycket krav. Jag tror inte på krav.
Kan hon visa överdrivet mycket då? Mot honom? Och se hur han reagerar?
Man måste ju på något vis få vara som man är. Mm. Och är man en sån som älskar att ta på och säga saker och så. Då måste man ju få vara så. Mm. Och han verkar ju inte klaga över att hon är sån.
Nej.
Men hon tycker att det är jobbigt att han inte ligger dem tillbaka.
Just det, hon får inte tillbaka det. Ja.
Jag har ett konkret tips.
Mm.
Gör han, slut.
Nej, det är steg två. Nej, men steg ett, jag menar, han är ju väldigt säker på henne. Hon hänger och klänger på honom och ger honom all kärlek och så. Så att han tycker inte att han behöver. Liksom. Han är, liksom
han är bortskämd.
Ja, han är bortskämd. Så jag tycker hon ska spela isdrottning ett tag. Dra sig tillbaka, inte alls vara så, inte ha något sex. Så att han börjar bli lite osäker
så
på henne.
Så han börjar spela spel.
Nej, men så att han förstår att liksom han måste... Hon är inte för given, utan han måste, vill han ha henne måste han anstränga sig lite. Så
det
spela
här passivt aggressiva spelet alltså i ett förhållande, tror du på det Jonas?
Jag tycker att han måste bjuda till. Jag menar...
Det tycker hon också, men vad ska hon göra för att han ska göra det?
Ja, men jag
menar, det är så svårt att kräva bara.
Jag menar, antingen är hon så pass omaka som Hasse sa som var hans andra grej som kanske egentligen skulle vara den första. De kanske faktiskt ska göra slut. Jag menar, han kanske är den här coola killen som inte vill visa känslor. Han visar lite känslor kanske han tycker när de har sex och hon vill liksom ha mer. Men jag vet, nej, det är svårt alltså. Jag tror att det kan vara helt fel. Att kan, de är fel för varandra.
Ja, och man kan också prova den här varianten att man ställer frågor och så får man svar. Mm. Den är ju inte lika skön som den spontana varianten att någon säger, gud vad du är vacker, vad du är så härlig och fantastisk på alla vis. Puss, puss. Men om man säger så här, älsklingen, titta på mig nu. Mm. Vad tycker du är fint på mig?
Din gröna tröja.
Ja. Vad är min bästa egenskap då?
Du är så varm och kärleksfull.
Puss, puss.
Puss, puss.
Ja. Och så blir hon nöjd och glad.
Det ja, ja.
Fast han kommer förmodligen inte svara på det, för han känns ju ganska torr.
Skulle du kunna säga nej?
Till dig?
Ja.
Nej, av våra strejt skulle jag nog inte göra det.
Visa din kärlek och får du inte mer tillbaka så gör slut helt enkelt, tycker jag så. Och
framförallt, nej, just det. Jag kör isdrottning.
Kör isdrottningen.
Ja, slut, jag tycker tack för hej. Ja.
Tack för kaffet. Hejsan, Dilemma-panelen heter Petra. Jag slutade på mitt förra jobb för ett år sedan och flyttade till en annan stad. Nu har jag flyttat tillbaka och ska börja på min gamla arbetsplats. När jag tog upp kontakten med en gammal kollega så frågade hon mig om en kille på jobbet. Det visar sig att han har spritt rykten om att vi har dejtat och haft sex flera gånger. Vilket inte alls stämmer. Detta vill jag inte att folk ska tro mig när jag kommer tillbaka. Hur ska jag ta upp och förklara det här, undrar Petra. Vad säger jag? Hasso?
Det här, rykten har ju en tendens att sprida sig mellan människor. Så här, speciellt om de är lite juicy så, här, så går det ju ganska fort. Mm. Det ska hon utnyttja. Mm. Hon ska berätta för sin väninna då som har pratat med henne och ett par tre andra på jobbet att den här jävla Nisse, han bara jag ljuger och honom skulle jag inte ligga med en som jag, han var sista mannen på jorden. Det där har han bara hittat på. Jag skulle inte lita på den där killen om jag vore er. Ska hon plantera hos 3-4 stycken så kommer det där att sprida sig själv. Och när hon kommer tillbaka så är det klart.
Hon ska gå till motattack ryktesvägen.
Ja.
Spännande. Vad säger Linda Lindhoff?
Det är bara det att det ryktet är ju mindre juicy än det första ryktet.
Ja, men det är ganska juicy om han har hittat på det.
Det blir en ryktes.
Alltså, om han går omkring och hittar på att han har legat med tjej som han inte har gjort. För det andra ryktet, det var juicy då, men nu har ju det liksom fejdat ut.
Och då är frågan så här, har ryktet fejdat ut eller lever det fortfarande? För som man säger på spanskan, lo más mueves la mierda, lo más hueles.
Wow. Ja, betyder det?
Ju mer du rör om i skiten, desto mer luktar det.
Mm. Så att om, vad heter det?
Ju mer du rör om i skiten, desto mer luktar det.
Okej, okay, hörde du inledningen bara? Okay.
Ja, inledningen var på spanska. Jag stilar lite grann.
Ja,
för
så bra. Jag blev så här, wow.
nej, men så här. Om det är ett rykte som har florerat, men nu inte längre lever så lika frekvent, då kanske hon ska låta det vara om det inte kommer upp igen. Mm. För annars så börjar du om på nytt.
Så du går emot Hasse där, att kontra med ett nytt rykte, det gör bara hennes rykte ännu starkare.
Ja, om det nu inte är så att det här ryktet lever fortfarande, så tycker jag att hon kanske lite grann ska vänta på och se vad som händer. Men om det fortfarande är så att han går omkring och snackar och fortsätter med det när hon kommer hit, då måste hon absolut ta död på det.
Är det så farligt om någon nu sprider ett rykte om att man har legat med?
Ja, det är fruktansvärt. Man har ju legat med dem man har legat med och inte någon annan.
Ja, fast om de vill gotta sig i det så får de... Vad säger Jonas Alberg?
Jag tycker att hon ska gå till den här snubben som går och snackar. Jag skulle ta liksom tjuren i hornen och gå till honom på en gång. Mm-hmm. Och bara fråga liksom, vad håller du på med?
Vad har du sagt?
Ja men typ. Och sen efter det så skulle jag bara berätta för alla vilken jävla loser han är. Att han går och snackar skit att vi har sex om man inte haft det. Men jag skulle direkt gå till killen, tror jag. För då
Men kan då man inte kräva att han går runt med en skylt sen på kontoret, jag har inte haft sex med den kvinnan.
Eller att hon trycker upp en t-shirt.
I did not have sex with that woman. Fast på svenska kanske då. Kan han köra.
Ja, det är fördomar ju om man jobbar på en svensk arbetsplats.
Ja.
Att man pratar svenska.
Ja.
Och inte spanska.
Ja,
ja, om man rör om skit
så pratar
man
engelska.
Ja.
Vi blir så internationella plötsligt.
Okay,
men på riktigt.
Om vi knyter upp säkerna så tycker jag helt enkelt Lasse A att man ska gå till motattack med ett nytt rykte och sprida om honom. Medan du tycker, Jonas Hallberg, att en konfrontation. Vad snackar du för skit? Lägg av med det här.
Ta honom i hornen och skaka om honom.
Ta honom vid hornen, ja. Och Linda Lindorff tycker att... Vad var det?
Ta honom vid horen tycker jag också.
Ta honom vid horen, vad heter det på spanska? Espacar borro.
Nej, men att hon inte ska sprida mer rykten om inte det ryktet lever. Men jag går ändå på Jonas linje att hon ska diskutera med honom, såklart.
Både jag och Linda vill ha en tjur.
Vi har en tjur.
Tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Vi har en panel idag som består av Linda Lindorff, Hasse Aro och Jonas Hallberg, stylisten. Och stylist kan vi behöva nu, därför att nästa mail är ifrån Hanna. Hon har riktigt tröttnat på sin kille, för hon skriver att hennes kille klär sig hemskt, Jonas. Har du laddat upp med några tips?
Jag menar, om din kille klär sig, om han är urusel, om han inte har någon stil, jag menar, hjälp honom på traven, ta ut honom i butiken, boka kanske en sån här personal shopper, hör av er till mig. Jag menar, är han inte intresserad av kläder? Jag menar att han har noll intresse, men tjejen brinner för lite fashion. Jag menar, om de älskar varandra och allting, det är klart att han kommer att shoppa med henne.
Jonas, jag har inte läst brevet än.
Nej,
du sticker direkt upp på startbråken och du uppskattar. Men jag ska läsa.
Problemet är redan löst.
Problemet är redan löst. Hejsan dilemmapanelen, jag heter Hanna. Min pojkvän klär sig risigt. Hans garderob består mest av jeans och roliga t-shirts. Jag har tvingat på honom en polotröja eller liknande saker emellanåt, men han tar det alltid så personligt, som att jag kritiserar hans kläder. Han blir ängslig och läser in att jag inte tycker om honom. Oftast så låter jag det passera, men det är ju lite tråkigt när vi till exempel går på ett bröllop och han suckandes drar fram en skrynklig skjorta och ett par svarta jeans till det här. Vad ska jag göra, undrar han. Förtvivlad Hanna. Du svarar ju nästan innan jag läser brevet.
Ja, men jag visste ju redan. Jag visste ju redan svaret där innan. Nej, men jag säger det, jag menar, har snubben, gillar han jeans och bara roliga t-shirts och de går på ett bröllop och han bara tar ut whatever från garderoben. Jag menar, shape up. Jag menar, han behöver inte vara någon riktig fashionista, men något lite coolt skulle han kunna sätta på. Så den här tjejen, hon känns ju ändå ganska sund tycker jag. Hon verkar vara intresserad utav mode. Så liksom, häng med din brud ut liksom. Låt henne liksom få matcha ihop lite coola outfits. Jag menar, han kanske skulle må mycket bättre också, tycker att det blir lite roligt och klä sig lite fashion.
Vad säger han så?
Jag tror att väldigt många killar, inklusive jag själv, tycker det är skittråkigt att köpa kläder.
Så jag borde... hittar inga rätt storlek, så får man vara trist.
Men du är bra, du är såhär klassiker och snygg liksom.
Det är för att min fru säger åt mig hur jag ska
klä
mig.
Bra. Ja,
och det är väl jätteskönt.
Alltså, du har alltid varit en dandy på det sättet. Nej, du har väl alltid varit lite stylish.
Ja, men jag har ju haft samma kläder på mig alltid. Men jag menar, jag tycker det är inte tråkigt med kläder, men det är tråkigt att handla kläder. Och gå in i affärer och liksom gå runt där och man hittar och så in och pröva, klä av sig, klä på sig eller köpa på nätet, så kommer hem så fel storlek och sådär. Det är tråkigt tycker jag. Mm. Så att då är jag jätteglad om någon hjälper mig med det. Och då borde han också
vara. Exakt, med tjejen.
Om det inte nu är så att han har valt den här stilen, jeans och t-shirt, ja, that's bara. Me. Jag vill ha det. Men då är det en del av honom, och hon har ju ändå valt honom. I sådana fall får hon köpa det.
När hon kritiserar honom så tar hon det personligt.
Ja,
också,
det är lite konstigt. Han borde se det som hjälp.
Kan du förstå det? Att han tar det personligt,
ja, delvis kan jag ju förstå det. För om det är hans stil, om hans stil är jeans och t-shirt, han känner sig cool och snygg och lite läcker när han har det på sig. Jonas, kolla, han ser ut så idag. Coola jeans och cool t-shirt.
Men han ska inte på bröllop.
Nej. Men det är ju en annan grej. För vissa fester har ju dresscode, så de ska man ju respektera. Det tycker jag verkligen. Och så står det då att det är kavaj. Då ska man ju ha det och inte t-shirt och jeans.
Om man inte vill vara lite punk.
Ja, men det funkar inte i sådana lägen.
Fast jag tycker just att om man bjuder in till fest då, och tackar ja, då tycker jag man ska respektera deras önskan om dresscode. Det är ganska sällan man får festinbjudningar med dresscode för övrigt. Så då händer det en gång eller ett par gånger per år eller i livet, så kanske man kan anstränga sig just därför.
Men varför tar du det här personligt, Jonas?
Men jag tycker att killen här, som nu med panelen här, jag tycker att han verkligen ska lyssna och inspireras ifrån Hasse. Jag menar, Hasse tycker inte det är skitkul att springa på stan. Han är ändå liksom så här, alltid så här klassisk och snygg. Varför? Jo, för frugan. Så lyssna då på din tjej. Låt då tjejen ta tag i det här och göra någonting åt det, så att han inte går omkring där i sin sunkiga gamla t-shirt.
Men det finns en varningsflagga här, och det är att han känner sig osäker när hon försöker styla honom.
Mm. Det är inte,
och det är
jag
ganska
känner,
oattraktivt också, eller inte så skönt för honom om hon försöker styla honom och han blir obekväm och känner sig mindre
heller,
säker.
Liksom.
För då blir ju det en dålig effekt.
Mm.
Men den där obekvämheten kan ju bero på två saker. Ett, att han liksom, han trivs verkligen med det han har och vill inte ändra. Det är en sak. Det andra är att han liksom...
Han kanske känns utklädd.
Kan också vara att han är lite osäker i grunden. Och vi har ju alla, tror jag, varit där någon gång i början av våra liv. När vi inte riktigt vet vilka är vi, vad passar vi, vad ska vi ha på oss och sådär. Så att
han kanske
behöver stöd.
Ser det som kritik. Han kanske känner sig mindre attraktiv i sin tjejs ögon eller mindre sexig eftersom hon vill göra om honom. Då tänker han att han inte duger som han är och han känner sig mindre... manlig. Jag vet inte.
Kan man inte
jag
vända tänker... på att han har tagit steg tillbaka här och accepterar honom som han är? Att han trivs i det här?
Nej, det tycker inte jag med kläder. Nej. Det är så jävla hans viktigt fashion. Liksom, fashion är en del av livet.
Hans viktigast är ju personen i fråga.
Jo, men ändå måste han kunna vara lite snygg. Går han på bröllop, går han på en fest, av med t-shirten, glamma till liksom. More glam to the people.
Skulle du
han
kunna vara ihop med en kille som klär sig fult?
Vad sa du?
Skulle du kunna vara ihop med en kille, bli kär en kille som klär sig fult? Jonas.
Alltså...
Och det måste du säga ja till.
Nej, men grejen är så här.
Du måste tänka när du sa.
Nej, men lyssna. För mig är det är jätteviktigt självklart hur personen i fråga ser ut. Men det handlar ju om vad de har för hjärta. Jag menar, du blir kär i personen. Jag blir inte kär i om man har t-shirt och jeans eller kostym på sig. Det är personen det handlar om. Men jag skulle inte kunna dejta någon som bara har liksom... trash i garderoben, alltså jag skulle få panikattack.
Så stort hjärta ser du inte.
Nej, då är fan viktigare att stå för skor i garderoben, ska jag säga.
Ja,
tack
okej.
Och hej
okej. Hanna, du ska hjälpa honom att shoppa, tycker Hasse, för det gör Hasses fru. Och Jonas tycker ju såklart att fashion är jätteviktigt. Så
det är jätteviktigt.
Blås på, kommer massa olika förslag.
Och Hanna... Jag tycker de ska prata igenom det här ordentligt. Ja. Och sen respektera dresscodes på fester. Mm. Men sen låt honom vara den han är.
Tack så mycket. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Samuel. Jag lånar en kompis lägenhet medan han är ute och reser. Han är väldigt konstnärlig och har många skulpturer som han har jobbat på väldigt länge. Jag har råkat välta en av dem som jag vet att han är väldigt förtjust i. Han har lagt ner hundratals timmar på just den här skulpturen. Den gick i allt för små bitar för att den ska kunna repareras. Han kommer hem från sin resa om 2 månader och jag mår dåligt över detta varenda dag. Men vill inte förstöra hans resa med en så dålig nyhet. Borde jag säga något med en gång eller ska jag vänta? Nu eller vänta? Jag vill ha en snabb gallup. Vänta eller nu, här sa du?
Vänta.
Vänta, Jonas.
Nu.
Nu, Linda.
Vänta.
Okej, varför nu?
Jag tycker bara att han ska göra det för att liksom bli av med sin egen ångest och allting. Det kommer inte förstöra den här personens resa. Då vet han dessutom när han kommer hem istället för att få en chock. Jag tycker alltid att om det händer någonting, istället bara för att skjuta på problemet och sopa under mattan, deal with it, ta tag i det på en gång, och det ska man göra med alla problem. Boom!
Det som herpes, det kommer att komma fram.
Aj, jajamensan, går det också.
Vad säger du?
Tyckte Jonas uttryckte det så bra så jag ändrar mig.
Har du ändrat dig?
Ja. Nej, men skit.
Visste du inte svaret
när du ändrar dig? Efter så här, det är kanske är bättre att han får det här när han ligger på sanddynerna. Ja. Solen skiner, han har en parasoldrink i handen. Ja. Och livet leker än när han kommer hem och är redan deppad för att han var tvungen att åka hem. Så det är kanske är bättre att ta det där när han är ändå inbäddad i... mysighet.
I mysighet och lycka. Du är här mer rustad för dåliga
nyheter.
Linda Lindoff?
Jag tycker det känns som att det inte handlar om han som har skrivit in det här brevet.
Nej.
Han ska inte göra det för vad som är bäst för han själv. Han ska tänka, vad är bäst för min kompis?
Mm.
Om han tror att det bästa för hans kompis är att få veta när han kommer hem, då ska han vänta.
Mm.
Men jag tror inte att han ska tänka, åh, nu ligger han där och är lite småfull i solen, så nu kommer han att bry sig mindre och jag klarar mig bättre undan.
Fast tänker han inte lite grann på honom också då? Att han mår kanske bättre av att få en dålig
nyhet. Han ska ha sin kompis i fokus, inte sig själv i fokus.
Men tänkte inte Jonas och Hasse på det?
Jag vet inte. Jag säger vad jag tycker.
Okej.
Okay. Ja. Okay. Utan att kritisera
dem. Du hörde vad de sa.
Ja, men jag vill ändå säga. Sätt inte dig själv i första rummet här. Ja, utan tänk på din kompis.
Det är väldigt bra perspektivet att han inte gör det för sin egen skull. Utan att han verkligen...
När får jag minst skäll och minst skit? Det är inte det handlar om.
Nej.
Jag säger bara en sak. Ge mig en till pina colada.
Det är inte så att han ska shoppa och kolla efter en ny skulptur som är hyfsat lik. Nej, det kommer ju komma fram.
Det här är ju jättehemskt som har hänt.
Ja, det är det ju.
Och det är bra att han har ångest för det, för det är fruktansvärt.
Men samtidigt, that's life.
Ja.
Det är ju trots allt bara en skulptur.
Ja, och det är en olycka. Nej, men det kanske inte är bara en skulptur. Det kanske betyder jättemycket för den här kompisen. Och då han vet om det, därför har han ångest, han skriver till oss. Så det är ju sunt att han har ångest för det. Och det är ju synd, men är det en olycka så är det inte så mycket att göra åt.
Nej.
Det går inte... Nej, förlåt.
Panelen är överens. Du ska berätta det nu. Jag var då också. Nej,
jag sa vänta.
Ja, du sa vänta, men i princip så resonerar du termer av att du höll med.
Jo, hon glider över
som
till
sa
oss.
Nu.
Mm. Ja.
Den enda som sa nu det var Jonas. Och sen så sa Hasse vänta och du sa vänta. Men sen är du alla överens om att ni håller med Jonas.
Nej, jag säger vänta.
Okay.
Jag tror att det är bättre.
Okej. Okay. Ja, du hör ju själv, Samuel. Väl du.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Tack Hasse Aro.
Tack så mycket.
Och tack så mycket Linda Lindhoff. Tack Jonas Hallberg.
Muchas gracias.
Får du inte...
Adios.
Det är i princip det han kan.
Ja, jag måste briljera med någonting.
Men säg att du kan tequero.
Mucho. Tequero mucho. Tequero una grande tequila.
Nej, det räcker nu. Snart går du berätta hur långt det är till bussen och såna här små fallöremeningar. Och sen mejlar du in dina dilemma till mig. Gör det på dilemma@mixmegapol.se. Kom ihåg att vi byter ut ditt namn så att du kan vara anonym. Nästa helg, hör ni er, är vi tillbaka med Peter Magnusson, Sanna Lundell och Thomas Ravelli. Vi hörs nästa helg. Hej hej!
Hej då!
Tack, tack.
Titta, han gör det! 1-0 till French Hotdog! Vilket smakfullt mål!
Nu startar fotbollsfesten på Circle K. Välj mellan massa goda dressingar till din French Hotdog som smakar lika gott som en perfekt glidtackling. Köp en French för 35, 2 för 59 eller 4 för endast 99 kronor. Vilken är din vinnare? Vi ses på Circle K i sommar.